Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Okej då.
Ja.
Vi ska börja det här avsnittet då 1994.
Nådens år.
Ett väldigt brokigt år var det. Sverige tar broms i VM, Estonia sjunker.
Broms.
Sverige tar brons i VM, Estonia sjunker, Stureplansmorden, Amazon grundas, Carl Bildts regering förlorar valet och Ingvar Carlsson blir ny statsminister. Allt det där känner du till.
Ja.
Sen händer andra grejer också.
Ungefär samtidigt så reste Världsbanken runt om i hela världen och berättade om deras stora pensionsreformförslag som hade kommit några månader tidigare.
Världsbanken är en överstatlig organisation och där har då tjänstemännen sett sig omkring och funderat på vad som är problemet med världens pensionssystem. Och så har man tänkt fram ett nytt, bättre system.
Som man då liksom ska sälja in till, vad blir det, världens länder typ.
Ja, men precis. Så den här hösten då har turen kommit till Stockholm och Världsbankens pensionsexpert Louise Fox är på besök för att berätta om det här systemet. Och samtidigt för att informera sig om ett annat pensionssystem. För bara månader tidigare så hade riksdagen klubbat en närmast total reform av det svenska pensionssystemet. Så man kan säga att Louise Fox kom lite sent.
Okej, så det var liksom, hon var där för att sälja in ett nytt system. Vi hade redan kommit på ett eget nytt system, så hon drog också lite inspirationsresa för Louise.
Too late.
Ja, exakt.
Och det här systemet, det var inte bara nytt för Sverige, utan i den här marknaden för pensionssystem så var det svenska påhittet en innovation. Det var den fjärde modellen. Och den som fick berätta för Louise Fox på Världsbanken om den här modellen, det var Bo Könberg.
Så vid lunchen eller middagen efteråt så kom en av experterna på Världsbanken fram till mig och undrade om jag hade lust att åka till Lettland som höll på att se över sitt gamla sovjetiska system och skulle införa något nytt. Och jag var just då arbetslös, kan man säga, i det meningen att vi hade inte gått så bra i valet. Förmodligen skulle jag väl bli riksdagsledamot i januari, men jag var inte då. Så jag hade mer tid än jag brukade ha. Så jag tackade ja till det där och åka till Lettland.
Bo Könberg, han är då folkpartist och hade varit sjukvårds- och socialförsäkringsminister i Carl Bildt-regeringen och var arbetslös efter valet. Mm. Så han bestämde sig för att tacka ja och åkte till Lettland och berätta om den svenska pensionsreformen. Och
till sommaren så fattade de beslut om den svenska modellen.
På bara ett halvår så hade idén om det svenska pensionssystemet gått på export till Lettland. Sen ringde Italien som också ville ha en svensk modell. Och plötsligt så hade Bo Könberg från Södermalm i Stockholm blivit handelsresande i pensionssystem. Och Sverige hade skapat en ny exportsuccé.
Polackerna några år sedan. Kirgizistan. Sen tog våra norska vänner här om året och Kazakstan och införde den. Förutom att det är kul för oss som har jobbat med det hela och presenterat en helt ny modell i världen. Den fjärde modellen. Att det är många andra länder som har tyckt var intressant. Och sen extra kul har jag väl tyckt att det var att länder som är så ekonomiskt och socialt olika som Norge och Kazakstan har attraherats av modellen bägge två.
Från Monopol Media, där är Kapitalet med mig Jakob Bursell.
Och med mig Gunnar Harjus.
Och historien om den fjärde modellen. Det svenska pensionssystemet som gjorde succé över världen. Varför behövdes det? Hur kom det till? Och kommer att hålla? Men först några ord från våra sponsorer.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Nu ska vi prata om hur Sverige blev en exportör, inte bara av timmer, stål, bilar, telekomutrustning, utan också av pensionssystem.
Får jag säga att det känns dels väldigt bra, men också på något sätt väldigt väntat att vi blev en exportör av pensionssystem. Man har fått gissa så här, vilket land i Europa blev det som började liksom ta sitt eget så här, byråkrat liksom välde och sälja in det till andra länder.
Är det ett storhetsvansinne eller?
Nej, men eller bara så här, vissa grejer kan vi få rätt eventuellt. Vi får se hur det går för det systemet. Men eventuellt kan vi få vissa saker rätt.
Det är Oxenstiernas arv som sprids över världen.
Fan, det går inte att göra ett avsnitt med dig utan att nämna honom.
Han kommer upp alltid.
Ja.
Hur som helst, hela den här utvecklingen börjar, om man vill, med en proposition som den svenska regeringen lägger fram våren 94. Och där står, du får läsa här Gunnar, gärna med så här lite... Du kan låta som Carl Bildt eller någon sån här 90-tals...
Ja, men han var ju statsminister
då. Ja.
Vi gör bedömningen att dagens allmänna pensionssystem på väsentliga punkter inte uppfyller de krav som måste ställas på ett pensionssystem.
Ja, fortsätt.
Svagheterna i nuvarande ordning har efterhand kommit att bli allt mer framträdande. Och pensionssystemets möjligheter att infria gjorda åtaganden är därmed hotade.
Hotade?
Nu släpper jag Carl Bildt här. Ja. Starka skäl talar för att nu göra en genomgripande reform som leder till ett nytt, moderniserat pensionssystem.
Bakgrunden till att man ville göra om det var väl lite olika från olika håll, men en övergripande, ja, någonting som flertalet var för, var att man var bekymrad vad som skulle hända med systemets pengar när de många 40-talisterna skulle gå i pension någon gång på 2010-talet eller något sånt. Och troligen var i pension i 20-25 år eller sånt där. Så att pengarfrågan var central.
Bo Könberg igen. Den person som ofta beskrivs som den stora svenska pensionsreformens upphovsman. Även om verkligheten ofta liksom i politiken är mer komplex än så. Det är ju förenklat ofta till en person som gjort någonting.
Just det.
Ja, vi kan återkomma dit.
Framförallt i Sverige kanske.
Ja.
Ja.
Men innan vi kommer till den här pengafrågan som Bo pratar om, så måste vi vandra genom lite pensionshistoria. Och igen då, så tänkte jag att du kan få läsa det här lite rappt.
Ja, tack.
Och så kan vi försöka ljudlägga det här så att folk står ut.
Så du har sammanställt pensionssystemet en kort historik? Liksom.
Ja, exakt.
Ja, okej, då kommer den här då.
Mm.
Efter medeltiden och feodalsamhällets upphörande efter västfaliska freden så formas gradvis nationalstater på den europeiska kontinenten. Och där börjar någon slags samhällskontrakt ta form med innebörden att staten samlar in skattemedel från folket och i retur för det så borgar man för människornas säkerhet. I takt med att det ekonomiska välståndet växer under den industriella revolutionen så väcks också idéer om att i högre grad ansvara även för människors omsorg. Och under 1800-talet så utvecklar Tyskland grunden för ett socialförsäkringssystem som i slutet av århundradet kröns med Otto von Bismarcks pensionsreform, ofta kallad världens första pensionssystem.
Stort. Ja. Fortsätt gärna.
I Sverige så introduceras det första pensionssystemet 1913 och där stipuleras att var och en får en liten garantipension. I takt med att idén om det svenska folkhemmet, det känner vi till, den växer fram, så utvecklas det här systemet och i slutet av 40-talet så kommer någonting som heter folkpensionen. Nu ska svensken för första gången gå i pension, lite mer på det sättet som vi tänker oss idag.
Tack!
Varsågod!
Verkligheten är ju alltid mer komplicerad såklart, men en bra slutsats tror jag att de här pensionssystemen aldrig var färdiga. Det fanns alltid problem. Och debatt. Pensionerna blir för små, tycker en del. Andra tycker att det blir för dyrt för staten. Ska alla få en pension? Ska pensionerna stå i proportion till hur mycket man har arbetat och hur mycket man har tjänat kanske? Ska kvinnor och män ha lika stor pension? Alltså det är ett ständigt pågående samtal som sen kulminerar på 50-talet med den här så kallade ATP-reformen som var en blodig strid i svensk politik. Det får man ju läsa om när man typ läser statskunskap. Det är folkomröstningar, det är svek, det är liksom hetska debatter.
Okay.
Fram till den här punkten, till ATP-reformen, så hade pensionerna varit ett bidrag i princip. Men nu var tanken att man för första gången skulle spara då, sätta av pengar till pensionen och bygga ett, liksom det som vi idag tänker på som ett riktigt pensionssystem.
ATP var ett komplement som infördes till den tidigare folkpensionen och var ju då kopplat till helt enkelt vad man hade tjänat under livet. Man valde då, eller bestämde helt enkelt, att man skulle utgå ifrån 30 arbetsår. Då kunde du få det man kallade full ATP, allmän tilläggspension som det står för. Och sen så räknade man då ut den pension du skulle ha rätt till på dina 15 bästa arbetsår, så tog man en form av medelpoäng på dessa.
Det här är Agneta Claesson på Pensionsmyndigheten. En utmaning med just pensioner som politikområde är att det är inte bara fråga om en liksom ideologisk smak. Alltså, man kan ju exempelvis hävda att ett pensionssystem ska ha fördelningspolitiska inslag, att rika ska ge till fattiga och så här.
Eller bara att det ska finnas en så här allmän hög pension som bekostas bara av det allmänna typ liksom.
Precis. Eller om pensionerna ska administreras av staten eller av privata företag. Och sådana här grejer har man bråkat om jämt i alla tider.
Just det.
Men en annan betydligt mer komplicerad sak, det är det som pågår under ytan.
Liksom hur det faktiskt ska funka. Vilket alltid är jättemycket snårigare än att tänka på de här liksom stora dragen kring typ ideologi.
Ja, det är fruktansvärt snårigt. Det finns liksom ingen hejd. Vi ska bara liksom snudda lite över det här, tänkte jag.
Ja.
För det finns en massa avvägningar och principer som man kan liksom ta upp. Mycket av det här blir ganska dålig radio, allt talat. Men jag tänkte att vi ska beröra ett par saker som har varit viktiga för Sverige.
Ja.
Alla kan nog köpa att pengarna som betalas ut till dagens pensionärer måste komma någonstans ifrån, eller hur?
Ja.
Och då finns det, grovt talat, inte så många varianter. Antingen ska man se det som ett bidrag, och den idén släppte man i Sverige på 50-talet. Så då är det istället fråga om att man måste spara pengar. Och det är det här som är den då första avvägningen. Ett sätt är att man stoppar undan en del pengar, de som folk känner idag, så att de själva senare kan få tillbaka samma pengar när de blir gamla.
Som en någon slags avancerat sparkonto till sig själv, typ.
Ja, men precis. Eller så säger man att de pengar som folk tjänar idag betalas ut till de som är pensionärer idag. Är du med på skillnaden?
Variant 1, jag lägger undan pengar på ett konto till mig själv. Variant 2, jag betalar pensionärernas pension idag och när jag går i pension, så de som är unga då betalar min pension. Det är skillnaden, antar jag.
Precis.
Typ så. Alltså i variant 2 liksom, så blir pensionen mer typ en deal mellan generationerna. Alltså, typ så här, vi försörjer er idag om vi blir försörjda när vi går i pension. Liksom.
Verkligen, generationskontrakt.
Ja.
Det här är då den första stora avvägningen och i Sverige så valde man tidigt spår 2. En generations pensioner betalas av den yngre generationens inbetalningar och arbete. Det här kallas också för pay as you go. Man använder då tydligen mycket engelska ord i den här pensionsmarknaden.
Okej, ja.
Sen kommer vi till en annan stor avvägning i sådana här sammanhang. I Sverige var pensionssystemet efter ATP-reformen förmånsbaserat. Ett ord som många människor har
hört utan att någonsin råkat lära sig vad det betyder.
Nej, och som har fått ett narkoleptiskt anfall. Och ja. Bara...
Men nu ska vi få lära dig vad det är egentligen. Ja.
En förmånsbestämd pension är en utfästelse som du blir lovad enligt konstruktionen i det här pensionssystemet. Och den förmånsbestämda pensionen tar då inte hänsyn till om det finns några pengar eller inte, utan den här pensionen har du blivit lovad enligt regelverket i pensionssystemet.
Motsatsen till det här, det är avgiftsbestämda pensioner. Då bestämmer man hur mycket pengar som betalas in i systemet, men sen får storleken på pensionen bli vad den blir. Och återigen då, med förmånsbestämda pensioner så är kostnaden konstant och då får avgiften bli vad den blir.
Det är lätt att tänka sig att det här kan gå ganska så snett. Alltså typ om en generation, där tror jag en tanke som slagit alla de senaste minuterna, men om en generation är väldigt mycket större än den som kommer därnäst, så blir det liksom, det är ju svårt att få ihop matten, tänker jag, om liksom den äldre generationen har garanterade pensioner och är liksom dubbelt så många som de som jobbar nu.
Då måste den yngre generationen öppna plånboken.
Exakt.
Och det var sådana här problem som man började skymta i det här ATP-systemet. En annan grej är att man inte hade tagit tillräckligt hänsyn till att folk ganska snabbt började leva längre i Sverige. Dessutom hade man lovat folk att deras garanterade pensioner då skulle räknas upp eller stiga i takt med den allmänna prisutvecklingen, samtidigt som lönerna i samhället inte ökade samma takt.
Det här är ju sjukt komplext, men i princip så är det väl så att färre människor ska betala garantier till fler pensionärer vars pensioner dessutom växer för att inflationen i samhället är hög, samtidigt som lönerna inte ökar lika mycket, samtidigt som de blir äldre och äldre som ska få den här garanterade beloppet längre och längre också.
Det var väl också det kanske som gjorde också sen, om man säger att ATP-systemet har fasats ut också, att avgifterna som betalades in under ATP-systemets tid inte finansierade det som människor enligt hur ATP-systemet var konstruerat hade rätt till i pension. Att det kostade mer än vad avgifterna gav.
Så svaret på varför Sverige kastade ut sitt gamla pensionssystem och ersatte det med ett helt nytt system, då som dessutom blev en exportsuccé, det är att pengarna i systemet helt enkelt höll på att ta slut.
Det var en mycket vanlig uppfattning, och den fanns väl till och med hos skaparna av systemet, Socialdemokraterna. I och med att de redan då i början på 80-talet, så där en 35 år innan 40-talisterna skulle gå i pension, de många 40-talisterna, så ville man ta tag i systemet för att se om man kunde göra någonting åt det. Det där har ju då varit uppe i nästan alla västeuropeiska länder. För nästan alla har ju haft mera förmånsbestämda system som är förmånsbestämda. Kanske inte fullt så mycket som det svenska, men förmånsbestämda. Och de har ju nästan alla länder ju haft en stor befolkningsökning i slutet på 40- och början på 50-talet.
Det här är Bo Könberg igen. I början av 80-talet så kommer Socialdemokraterna tillbaka till makten. Det var en centerledd borgerlig regering ett tag där. Lite,
3 år.
Ja, lite stökigt. Och det man gör är att man tillsätter en utredning, pensionsberedningen. Och Bo Könberg är en av de som får plats i den här beredningen, tids nog, inte från början utan på slutet. Bo, ska vi säga, han kom från Stockholm och hade tidigt i livet rekryterats in i Folkpartiets ungdomsförbund. Sen hade han gjort en karriär som tjänsteman i landstinget och på något sätt snärts av den här politiken och liksom halkat in i landstingspolitiken. Pensionsberedningen där han deltar, de blev klara med sin rapport i början av 90-talet.
Och då var den socialdemokratiska regeringen då, nu är vi framme vid 1991, ville egentligen inte ha upp den där frågan i valrörelsen, som man tilldelar den här beredningens betänkande längsta möjliga remisstid, nämligen till veckorna efter valet. Sen vann ju då de icke-socialistiska partierna valet 91, och bland annat så blev ju jag blev minister då för sjukvård och socialförsäkringar. Klart, en av de viktigaste frågorna var ju då förstås pensionssystemet.
Så hösten 91 får Bo Könberg en rätt het potatis i knät. Det svenska pensionssystemet knakar i fogarna, 40-talisterna kommer och Bo har 3 år på sig att se ihop ett nytt pensionssystem. Vad de hittade på efter det här. Så hösten 91 sätter Bo Könberg ihop en arbetsgrupp som tillsammans ska fixa ett nytt pensionssystem. Det är lite kul att läsa hans minnesanteckningar som han skickat till mig innan intervjun. Det framgår där att han själv är medveten om hur svårt det skulle kunna bli att komma överens om ett sånt här liksom politiskt känsligt ämne som folks pensioner, i teorin i alla fall.
Ja, men det här är väl liksom på ett sätt liksom kärnan i all välfärd på något sätt. Liksom. Man kan ju, alltså, det här hör man ju med andra länder, att så här, de håller på att bråka om det här liksom i decennier utan att komma någonstans. Typ.
Mm, verkligen. Och i Sverige var det tydligen viktigt att man kallar den här gruppen som Bo Könberg ledde för just en arbetsgrupp och inte en utredning. För det var liksom någon som inte ville... Det var liksom massor med politisk hänsyn som man var tvungen att ha för att liksom tassa runt den här frågan, för att inte göra det för dramatiskt och liksom väcka några björnar. Bo ville absolut inte ha med folk från fack och arbetsgivare, och så ville han ha med så få företrädare som möjligt från de olika politiska partierna.
Han ville ha med så få folk som möjligt överhuvudtaget, låter det som. Liksom. Så få människor som kan tycka grejer, punkt.
Verkligen. Och sen var planen då att bara liksom så fort som möjligt försöka komma överens om ett par grundläggande principer.
De två, tre tyngsta sakerna var ju ändå då, för det första att pensionssystemet måste hålla. Det kan ju inte vara så att man efter haft ett pensionssystem i 30-40 år kommer på att man inte kan ha det eller måste ta bort hälften eller något sånt där, utan man måste ju tänka efter långt i förväg. Men också då se till att det finns en någorlunda hygglig grundpension för de som annars inte skulle ha någon pension.
Dessutom så vill man ha ett system som inte var förmånsbestämt. Alltså aldrig mer skulle man bara låta systemets kostnader bli vad de blir. Utan istället vill man anpassa pensionernas storlek efter systemets intäkter, som vi pratade om tidigare. Ett avgiftsbestämt system. Och det här är nog ganska unikt. Och många menar att det här är unikt. Redan efter ett halvår så hade man då i den här arbetsgruppen kommit överens om de grundläggande principerna för en svensk pensionsreform. Och på en presskonferens sommaren 92, alltså ett halvår återigen efter första mötet, så presenterar man den fjärde modellen.
Okej, men och det är det här då som blir det här banbrytande som Sverige sedan tar på export till, vad sa du, Kirgizistan eller vad det var. Vad var det som var så liksom banbrytande med det här då?
Vad var hemligheten?
Ja.
Det ska se ut som så att det ska innehålla någon form av grundpension eller garantipension för de som inte har någon försörjning eller väldigt låg försörjning på äldre dagar. Sen ska det vara obligatoriskt för löntagare, det vill säga då att det ska betalas in avgifter under lång tid. Det ska vara ett system som i huvudsak är pengar in, pengar ut, men som har några hyggliga fonder i botten, och man vet om att det kommer att finnas stora åldersgrupper som går i pension ungefär samtidigt. Vi på den icke-socialistiska kanten var angelägna att man skulle få ett inslag av premiepension, som vi kallar det numera, i systemet. Det vill säga att man, förutom att man får inbetalningar uppräknade med löneutvecklingen, med löneindex, så skulle det finnas en del som då hängde samman med hur det gick på börsen.
Så man bestämde sig alltså för att fortsätta med det här generationskontraktet, där de som arbetar betalar in avgifter som sen betalas ut till de som är pensionärer. Sen adderar man efter viss kohandel premiepensionen, där alla som arbetar får sätta undan ett par procent av lönen i fonder. Och det här var liksom en av de stora liksom förhandlingspunkterna. En del ville absolut inte ha det här, en del ville ha det, och så blev det liksom kohandel om det.
Just det. Det PPM-systemet.
Precis. Mm. Och sen så la man på ett par grejer som man kanske en bilförsäljare hade kallat för lull.
Ny stereo. Vadå?
Takräcken med låg profil.
Okej. Okay, mm. En snyggare sån radioantenn som är sån liten istället för en sån, du vet.
Ja, exakt. Ja. Ja. Mm. Men exempelvis så skulle alla befintliga pensioner räknas upp med löneutvecklingen och inte prisutvecklingen. Och det var för att undvika den fadäsen att systemet liksom urholkar sig själv. Dessutom, i takt med att livslängden ökar, så skulle det här systemet krympa utbetalningarna automatiskt.
Okej, och det här är då... Jag tycker det här låter som ganska avgörande saker. Eller är det här bara så farthållare på bilen och liksom, jag vet inte, läderklädsel?
Ja, men det man kan säga som bakgrund till det här var att på 80-talet exempelvis, när systemet liksom började knaka i fogarna, då började politikerna liksom tafsa på det här för att liksom täppa till hål, och du vet, man devalverade den svenska kronan, och då blev det liksom hela havet stormar i pensionssystemet. Alltså hela tiden så i och med att inte pensionssystemet var avskuret från den liksom finanspolitiken, så blev det problem. Och dessutom så skulle allting säkras då av stora pensionsfonder, de som idag kallas för AP-fonderna. Och de kan man tänka på som stora påsar pengar som ska användas som en kudde om systemet skulle lida brist på pengar. Så det här är liksom, jag tror att många tror att pensionsfonderna är liksom fonder där det ligger typ tusentals miljarder, och det är det som är våra pensioner.
Ja.
Men AP-fonderna är bara liksom en buffert om inte de här betalningarna som görs från en generation till en annan skulle räcka.
Aha, det här är ingen aning om.
Kallat för buffertfonder. Så det man i princip hade gjort, det var att skapa ett helt slutet system som i princip skulle vara frikopplat från statsbudgeten och helt frikopplat från politiska infall och liksom klåfingriga politiker.
Ja, du var med. Det är klart att om det skulle bli katastrof i Europa eller i Sverige och lönerna för 25-30 år skulle sjunka, vilket ju inte har hänt i modern tid, eller digeröden kom hit och sådär, så ja, man klarar inte allting, men vi klarar det mesta.
Och det var det här konceptet, det som man kallar för ett avgiftsbestämt, icke fullfonderat pay-as-you-go-system,
ja,
som var unikt i världen. Det var första gången som det här gjordes. Det var den fjärde modellen som snart då gick på export över världen.
Mm. Men då undrar jag lite då, så vän av ordning slash jävlens advokat. Alltså, om det här nu var så jävla vattentätt att det skulle krävas någon slags digerdöd för att det inte skulle flyga, varför läser man då typ varje dag om att det finns massa fattigpensionärer och folk som har typ 0 kronor i pension fast de jobbat hela livet? Alltså, är det verkligen så jävla vattentätt då?
Det är i alla pensionssystem ett problem mellan hur man ska hantera att de som får det sämst får det någorlunda hyggligt, och att det då inte ska få allt för mycket avskräckande effekter på de som har jobbat mycket. På detta finns det ingen perfekt lösning, och det visste vi mycket väl, utan det är ju en avvägning vilken nivå man då ska välja för det som man ju ibland kallar då, ja, förr i världen grundpension, men numera garantipension då. Att det nu, den här frågan dyker upp, har väldigt mycket att göra med att budskapet om att man behöver jobba 2/3 längre av den ökade livslängden, trots alla försök, inte har nått ut överallt. Utan Sverige har i och för sig en av de högsta pensionsåldrarna som folk går i pension vid inom EU. Och det är väl hela Europa egentligen, bara Norge och framförallt Island som slår oss. Men trots det så, om vi nu hade 65 som utgångspunkt i ett land där den här folkpensionen infördes av liberaler 1913, så hade man 67, och folk levde ju oerhört mycket kortare då än nu. Och då sa vi ju då, återigen, så sa vi att 65 gäller för de som är födda för 65 år sedan, 1930, och sen får vi se hur det går med livslängden.
Problemet, hur stort problem det nu är, det är ju att medellivslängden i Sverige har ökat med 3 år sedan man gjorde den här pensionsreformen. Men ändå så arbetar folk inte nämnvärt mer än tidigare.
Så det är ändå lite samma sak som det föll på 50-talet är det som har gjort att folk är fattigpensionärer nu. Alltså att man räknar inte med att folk får det bättre och bättre på ett annat sätt, så att de lever längre och längre.
Nej, precis. Sen finns det finns då ett dilemma i alla såna här pensionssystem, och det är att man måste hitta en nivå där på garantipensionerna som folk kan leva på, men som inte avskräcker människor från att arbeta.
Just det.
Och det här är liksom en klassisk avvägning i alla såna här system. Och där kan man fråga sig om man då har hittat rätt. För det är också en fråga som är uppe nu.
Finns det inte också en annan lite så här nästan ironisk grej här, som är att det finns ju liksom typ en korrelation i alla fall, förmodligen kausalitet, mellan hur mycket pengar man har och hur länge man lever. Och om man ger ett pensionssystem som gör att folk kan ha det typ ganska bra från att de är 65 och framåt, så kommer de kunna leva mycket längre, vilket gör att pensionssystemet typ urholkar sig själv.
Automatiskt.
Ja, precis, exakt. Ja. Så här, vi byggde upp ett system som gjorde att folk levde så länge att vi nu inte kan ha kvar systemet någonstans. Det är ju lite oflyt när man bygger ett förvatten. Det var kanske det som är problemet. Det var ett förvattentätt system.
Ja, jag ska ringa till Bo och fråga.
Ja.
Kapitalet produceras av Monopol Media och har den här veckan mixats inte av Kristoffer Krok utan av Rasmus Diamant. Jag heter Jakob Bursell, du heter Gunnar Harrius och vi är tillbaka nästa vecka då det handlar om sparkcyklar.
Hej då!
Hej då!